Vi har fått ta emot världens bästa budskap. Mitt i en mörk tillvaro så har inte mörkret, synden och döden sista ordet. För Gud har gripit in. Och det är fantastiska nyheter. Och det kan kännas skönt att veta att jag är på det säkra. Mitt liv är byggt på klipp. Och så är man nöjd med det. Men samtidigt så lever vi i en mörk värld och så tänker vi på all misär och alla de där som ställer till det. Jag vet, grannen som aldrig städar på sin tomt och som låter de här sniglarna frodas, eller affären som lovade mig att den här produkten skulle ge mig det här och det här, och sen när det inte blir så kan jag inte reklamera den. Eller banken som inte låter mig omförhandla mina lån. Sådär. Eller om vi spetsar till det, så tonårsgrabbarna som håller på att öva sista gången innan de ska gå och utföra det här mordet som de har tränats inför. Ledaren som bara vill åt de här knarkkunderna som han anser är hans. De här missilramperna som just nu riktas mot civila byggnader för att komma åt de uppsatta militärerna som gömmer sig där inne. Världsledarna som sitter i sina trygga bunkrar medans man har tiotusentals eller hundratusentals soldater som man använder för att bevaka sina egna intressen. Jag tänker att vi ser dem framför oss. Alla de här förövarna som utan att blinka är beredda att offra oskyldiga människors liv för sina egna intressens skull. Och om vi tänker oss in i hur våran värld ser ut. Om vi var deras mamma eller pappa eller bror eller syster eller son eller dotter. Vad skulle vi säga till dem? Om vi var den som just hade förlorat vår mamma eller pappa, vår hustru eller man, vår dotter eller son på grund av deras girighet, vad skulle vi säga till dem? Världen är full av mörker och människor som utnyttjar det till sin fördel. De här människorna har funnits i alla tider. På Bibelns tid så hette de här människorna Nineve. Nineve var en mäktig stad, en symbol för storhet och framgång. Men också för orättvisor, förtryck och grymhet. Den ligger vid den ena av de här två stora floderna, vid Tigris. Och det var en av de mest betydelsefulla städerna i världen. Assyriens huvudstad. Och den representerade inte bara politik och militärmakt, också en kultur som präglades av just brutalitet och avskyvärda handlingar. Där om man förbröt sig mot vad makten ville ha sagt så kunde man bli spetsad på en påle levande, som ett exempel. Man staplade huvuden, man hugg av huvuden och staplade i pyramider för att göra sin poäng tydlig att här är det vi som bestämmer. Man skalperade människor och gick runt med skalpen och visade så här går det på levande människor. Nineve var en grym stad. Och assyrierna hade rykte om sig att vara hänsynslösa. Och det använder man för att kontrollera och utöva makt. Vi tänker kanske lätt att det har eskalerat med tiden. Ryssland, Kinas läger där man indoktrineras in i det kinesiska, eller terroristerna som använder mänskliga sköldar för att skydda sig själva, där man bygger baser under sjukhus eller skolor. Men i Bibelns värld så är Nineve en höjdpunkt på mänsklig ondska. Och en dag så kallar Gud sin profet Jona att gå till den här staden. Gud säger till Jona, du ska gå till Nineve och förkunna straff. Så här står det i Jona 1, vers 1-2. Herrens ord kom till Jona, Amitais son. Bege dig till Nineve, den stora staden, och håll en straffpredikan. Jag har fått ögonen på ondskan där. Och profeten hör Guds tilltal. Och han känner Gud, så han förstår att Gud egentligen är ute efter att få se de här människorna få förvandlade hjärtan. Gud säger till mig att resa till Nineve och predika Guds straff. Och det är rätt, för det här är ett folk som är urtypen av ondska, som utövar makt på de mest fruktansvärda sätten. De förtjänar att dödas. De förtjänar att utplånas. För de har tagit mina barn. De har våldtagit kvinnorna i min ett. Och de har lemlästat ledarna ur mitt folk. De förtjänar Guds straff. Men Jona förstår att Guds avsikt är någonting annat. Och det sista Jona vill är att medverka till att det här folket får ta emot Guds förlåtelse. Han vill inte se de här människorna få en andra chans. Så han flyr. Och det står i Jona 1 och 3. Och Jona gav sig iväg, men för att fly till Tarshis, bort från Herren. Han vandrade ner till Jaffo och fann där ett skepp som skulle till Tarshis. Han betalade för resan och gick ombord för att följa med till Tarshis, bort från Herren. Så Jona går, men han går till havet. Han går till hamnstaden Jaffo som ligger i närheten av dagens Tel Aviv. Och så hoppar han på en båt som inte tar honom till Nineve, utan som tar honom åt andra hållet. Var Tarshis ligger är oklart, men kanske låg det i Spanien eller kanske i Nordafrika. Det ligger åt andra hållet från Nineve. Jona får i uppdrag att gå dit och förkunna Guds dom. Men han vill inte. För han vill inte se att de här människorna får en andra chans till omvändelse. Så han reser åt andra hållet. För om inte jag åker dit, så kanske Gud blir tvungen att straffa de här människorna. Så kanske Gud kommer gripa in med det fruktansvärda han hotar med. Mördarna, förtryckarna, våldtäktsmännen. Men så står det att på havet så blåser det upp till storm. De erfarna sjöfararna kastar lasten över bord för att stormen går så hög. Och kanske innebär den handlingen att de kastar lasten över bord redan där kanske en fara för deras liv. Vad händer när de anländer utan lasten som handelsresande? De ropar till sina gudar, men det är ingen gud som svarar. Jona sover. Han vill inte vakna. Han vill inte låta Gud väcka honom. Men de väcker honom. De kastar lott och så ser de, nej, men det är Jonas fel. Det är du som är anledning till stormen. I 1 och 8 så står det. Då sa de till honom, tala om för oss vad du är ute i för ärende. Var kommer du ifrån? Vilket land är du ifrån? Vilket folk tillhör du? Jag är hebré, svarar han. Jag dyrkar Herren, himlens Gud, han som har gjort både hav och land. Männen greps av stark fruktan och ropade, vad har du gjort? När männen fick reda på att han var på flykt bort från Herren, det berättade han för dem, frågade dem, vad ska vi göra med dig för att få havet att lugna sig? Ty stormen bara tilltog i styrka. Han svarade, kasta mig i havet, kasta mig över bord, så lugnar sig havet. Jag vet att jag är skuld till att ni har drabbats av den här fruktansvärda stormen. Så Jona berättar att han har vänt sig bort ifrån Guds vägar. Och därför vill Gud sänka hela skeppet. Men det är inte ert fel. Ni har inte gjort någonting som förtjänar döden. Hade det varit Nineve som hade varit ombord på båten, då tror jag att Jona gladeligen hade störtat under i stormen. Bara jag får med mig de här. Men de här rättfärdiga handelsmännen, nej, kasta mig i havet. Låt mig stå till svars för mina gärningar. Så de kastar Jona i havet och stormen lugnar sig. Jona dör inte. Gud sänder en fisk som sväljer honom. Och efter 3 dagar i fiskens mage så ropar han till Gud. Jona 2:5-10. Jag tänkte, jag har fördrivits ifrån dig. Får jag se ditt heliga tempel igen? Vattnet slöt sig om min strupe. Djupet fångade mig. Sjögräset snärjdes runt mitt huvud. Där nere vid bergens rötter. Jag sjönk till det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt. Men du gav mig liv, o Herre min Gud, och förde mig upp ur graven. Då mina krafter sinade, vände jag mig till dig, Herre. Min bön nådde dig, nådde ditt heliga tempel. De som dyrkar falska gudar överger sin trofaste hjälpare. Men jag ska offra åt dig under lovsång och infria mina löften. Räddningen kommer från Herren. Och Herren svarar Jona. I Jona 2:11. På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land. Och så står det. 3:1-3. För andra gången kom Herrens ord till Jona. Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller dig. Och Jona gav sig iväg till Nineve, så som Herren hade sagt. Och så går han genom staden. Han gick en dag och han förkunnade. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Jag tror att vi gärna vill ta emot glädjebud i våra liv. Det är ju fantastiskt. Tänk att få ta emot Guds glädjebud in i mitt liv. Och för mina vänner. Ja, men det är klart jag önskar mina vänner gott. De får gärna uppleva Guds välsignelse. Men jag vill inte ge dem orättfärdiga tillfälle att glädja sig. Jag vill inte se de som rekryterar tonåringar, de som mördar våldtäktsmännen. Jag vill inte se de människorna ta emot Guds förlåtelse. För de förtjänar Guds dom, inte Guds nåd. Jona predikar, ni ska gå under. Ni har förbrytit er och Gud kommer döma er. Han kommer förgöra staden Nineve. Och så står det i 3:6-10. När Nineves kung fick höra vad som skett steg han upp från sin tron, tog av sig manteln, svepte sig i säcktyg och satte sig i gruset. Och i Nineve kungjordes ett påbud från kungen och hans råd. Inga människor och inga djur, varken får eller kor, får äta och dricka, gå i bet eller vattnas. Både människor och djur ska bära säcktyg och ropa högt till Gud. Var och ska upphöra med sin ondska och sina övergrepp. Kanske kommer Gud att ångra sig och stilla sin vrede så att vi inte går under. Och när Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hade hotat med och lät det inte ske. Platsen, huvudstaden för korruption, för ondska, girighet, omvänder sig och får ta emot Guds förlåtelse. Och för Jona så är det här precis det som inte får ske. 4:1-3. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren. Var inte det här det jag trodde redan när jag var hemma? Det var därför jag ville fly ifrån detta. Det var därför jag ville till Tarsis förra gången. För jag visste att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sen till vrede och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du har hotat med. Så ta mitt liv, Herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Men Gud tar inte hans liv. Och i vredesmod så bygger han en hydda utanför staden så att han kan sitta och kolla på människorna. Kanske finns det hopp att de här människorna återgår till att vara onda igen. Kanske finns det fortfarande hopp att Gud griper in och förgör de här fruktansvärda människorna. Och så står det i 4:6-11. Herren Gud lät nu ett kurbisträd växa upp över Jona. Det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbitsen. Men i gryningen nästa dag lät Gud en mask angripa trädet och det vissnade ner. Och i soluppgången lät Gud en glödhet östan vind blåsa. Solen brände Jonas huvud. Han var nära att svimma och önskade sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, sa han. Då frågade Gud honom, har du skäl att vara vred för kurbitsens skull? Jonas svarade, jag har alla skäl i världen att vara vred. Herren sa: du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa, som kom på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor över 120 000 människor, som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur? Vi är ju inne i ett tema den här hösten när vi pratar om glädjebud. Glädjebud att hitta det barnet som är bortsprunget eller min farmor som är och irrar runt. Och få höra att den här personen är återfunnen. Och det är ju lätt att tänka att Guds goda glädjebudet, det är för de rättrådiga, de som förtjänar det, som aldrig har gjort några snedsteg. Jag menar, vi har ju aldrig fuskat med deklarationen eller kört för snabbt eller pallat äpplen hos grannen. Så här. Ja, men oss kan ju Gud välsigna. Och vi har ju alla skäl i världen att vara sura på de som har gjort det. Vi har ju skött oss. Men de där, de får minsann skylla sig själva. De förtjänar inte att ta emot Guds glädjebud. Berättelsen om Jona slutar inte med att Jona förstår. Det slutar inte med att han försonas med Nineve. Utan den slutar i att Gud uttrycker sin kärlek till också de här människorna. De som inte ens kan skilja på höger och vänster. Till och med de älskar Gud. Och för Jona så är det helt otänkbart. Och för judarna i den kontext som den här boken skrivs i så är det här helt otänkbart. Nej, men inte Nineve. Varför straffar du inte Nineve? Jo, också dem älskar jag. Jag tänker att vi är Jona i berättelsen. Vi hatar förövarna. Vi hatar barnrekryterarna, de som riktar in vapnen mot civila byggnader. Men Gud älskar också dem. Och Guds goda nyheter är för alla människor. Och det måste ta sig uttryck i våra tankar. Vår kallelse är att kämpa emot orättfärdighet och utbreda Guds goda, Guds rike. Men inte utifrån hat, utan utifrån kärlek. Jona bok är otroligt provocerande i sin samtid. Så hur kan Gud förlåta det som övergår det mest fruktansvärda vi kan tänka om, terroristgrupperna eller Kina eller Ryssland liksom. Hur kan Gud förlåta det här? Det är lätt att hoppas på Guds dom. Gud, straffa Nineve. Nej, men Jona, jag kallar dig att gå dit. Ja, men Gud, du kommer bara förlåta dem. Och så sätter sig Jona för att kontrollera. Ja, men kommer de inte avfalla? Kommer de inte göra något snedsteg snart så att jag kan peka på det här åt Gud? För Jona kan inte tillåta att Guds kärlek har sin gång. För de har gjort så mycket ont. Och han öppnar upp sig för bitterhet. Vi lever i en tid där vi ser uppdelningar, där vi vill skydda vår trygghet och avvisa de som gör fel. Men vi behöver Guds hjälp. Vi behöver Guds ingrepp i våran tid till att se bortom människors gärningar. Glädjebudet är inte bara för oss. Glädjebudet är också för dem som vi har svårt att förlåta. Jag tänker att den här texten inbjuder till två utmaningar för oss. Det första är att vi var och en, vi har de här människorna i vårt liv. Vi har den här personen som vi inte kan tänka gott om. Den här personen som vi bara önskar Guds straff över. Men du vet, Gud, hur den här personen har betett sig. Gud, kom och grip in och straffa den här personen. Det sättet att tänka är främmande ifrån Guds glädjebud. Jag tror att den här texten inbjuder dig och mig att fundera över de här personerna. Vilka steg kan vi ta i närtid för att förlåta de här personerna? Kan vi skriva ett brev? Kan vi be för dem? Kan vi söka ett samtal? Och inte för att avkräva en dom. Inte för att vi ska bygga en hydda där vi kan sitta och bevaka dem. Utan utifrån att Guds glädjebud också är för de här människorna. Jag skulle hellre dö, är Jonas gensvar. Ja, men jag flyr åt andra hållet. Kasta mig i havet. Gud ska förgöra er. Han förlåter dem. Ta mitt liv, Herre. För det andra så måste vi se igenom våra fördomar. Fördomar och förutfattade meningar är naturliga mänskliga reaktioner som kan uppstå i brist på förståelse. Jag tror att det är viktigt att vi stannar upp och funderar över våra tankar och våra känslor kring de här människorna. Vilka tankar dyker upp när jag hör talas om människor som begår fruktansvärda gärningar? Kan jag sätta mig in i deras situation? Vilka omständigheter har påverkat de här människorna? Ekonomiska svårigheter, uppväxtrelationer. Har de haft tillgång till stöd och hjälp? Hur skulle mitt liv ha sett ut om jag hade varit i deras situation? Vi kan inte se människor genom linsen av deras misstag, Utan Jona berättelse inbjuder oss till att utmana den förståelsen. Hur kan jag bemöta mina medmänniskor så som Gud bemöter Jonas medmänniskor? Vilka steg kan jag ta för att visa att de här människorna också är älskade av Gud? Men jag kommer aldrig träffa Putin. Jag kommer aldrig träffa den här gängledaren. Och poängen i Jona bok är inte att hela Israel ska vallfärda till Nineve och komma med kärleksgåvor. Utan att ge människor ett förnyat sätt att se på världen. Att se människor utifrån hur Gud ser på människor. För Gud kommer med glädjebud rakt in i våran tid. Rakt in i alla människors liv. Det är för alla människor. Inte bara de som jag tycker förtjänar det. Och vi kommer bygga upp hyddor för att se om de här människorna gör avsteg ifrån Guds goda. För att se om människor har blivit bättre eller inte. För vi är som Jona. Vi har öppnat upp oss för bitterhet. Men det är oviktigt. Det som är viktigt är att Gud älskar de här människorna. Till och med min granne som inte städar på sin tomt och som låter de här sniglarna föröka sig. Till och med den personen är älskad av Gud. Och det måste förvandla oss. Det måste bli en grundton i vårat liv. Det är vad Jona bok handlar om. Det är motsatsen till att låta bitterheten få äga mig. Att låta hatet få definiera mina tankar. För Gud är inte sån. Och jag tror att om vi ska kunna leva i Guds glädje, ta emot Guds glädje, så måste vi se att Gud är annorlunda. Gud är inte den straffande guden. Gud är den som förlåter. Och han förlåter till och med Nineve. Han ger till och med Nineve själ att glädja sig. Så ytterst sett tror jag inte att frågan är om vi delar glädjebudet vidare, utan tar jag emot det? Eller blir jag förbittrad över Guds gränslösa kärlek? Låter jag bitterheten segra? Eller låter jag Guds verk i mig vara ett glädjebud som förvandlar oss? Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är en Gud som griper in i våran värld. Mitt i de mest mörka omständigheter så griper du in, Herre. Tack för att du förvandlar de mest fruktansvärda situationer, Herre. Du kommer med ljus i mörker. Du kommer med liv mitt i en död värld, Herre. Och Jesus, jag ber att vi ska få ta emot glädjebudet. Det glädjebudet som handlar om att du är en Gud som är för oss, inte emot oss. Som är för människor i nöd. Som är för människor som har fallit offer för livet, Herre. Och blivit en del av förtryckande våld i våran värld. För det är så världen ser ut när vi ger upp för bitterhet. Jesus, jag ber att vi ska få vara ett folk som är annorlunda. Ett folk som inte dukar under för bitterhet, utan låter oss förvandlas av din kärlek. Så att vi får vara med och vara bärare utav goda nyheter i den här världen. Och Jesus, du ser våra liv. Du ser saker som vi har svårt att släppa. Du ser de här människorna som vi har svårt att förlåta. Som har gjort saker emot oss eller människor i vår närhet som vi bara inte kan ha överseende med. Där våra böner till dig snarare handlar om att vi ber om deras utplåning, snarare om att du ska få gripa in med din kärlek i deras liv. Jesus, jag ber om ett förvandlat sinnelag. Jag ber att vi ska få ta emot ditt glädjebud i våra liv på ett sånt sätt så att det förvandlar hur vi ser på andra. Att vi kan se människor i ett mörker utifrån ditt ljus. Och våga be och hoppas på förändring. Inte för att bygga tält bredvid och övervaka om de här människorna verkligen får beständiga förändringar i sina liv, utan utifrån att du är en Gud som älskar också de människorna, Herre. Tack för att du kommer med glädjebud in i vår värld. Och tack för att vi får tro att det är det enda som på riktigt spelar någon roll. Vi ber så i Jesu namn. Amen.